Det här är en Svenska Yle-podd.
När du ser dig i spegeln nu för tiden, så vad brukar du tänka då?
De mest negativa saker ju. Jag har försökt liksom jobba med det här jättemycket nu senaste ungefär 2-3 år. Att du skulle se de där positiva sakerna. Och jag har ju nog, om jag står framför spegeln och ser mig, alltså jag tycker om mitt hår, jag tycker om mina ögon och jag tycker om liksom... Jag tycker om mina kinder och läppar och jag har liksom höga kindben, att det är på det viset liksom det som jag liksom gillar i mig själv. Och jag tycker om mina axlar och jag tycker om mina naglar. Men det där, så är det, efter det så började det vara jättesvårt att hitta något som jag tycker om.
Sjuksköterskan Anne Kolehmainen bor i Fredrikshamn med 3 katter och en sambo. Livet blev inte som hon tänkt sig, men det blev ändå bra. Anne har lett både till skratt och gråt och humorn är svart och skarp. Och det är humorn som har hjälpt henne att överleva. Det här är det andra avsnittet av Kroppen och livet. 8 intima bastusamtal.
När du började med det här, du sa att du på senare år har börjat försöka se och tycka bättre om det, vad du ser. Så hur bestämde du dig för att börja göra det?
Jag har tidigare redan i mitt liv så jag har gått ett varv med terapi. Och det där, jag har ju historik med ätstörningar riktigt från typ 11-åring. Att det är lång historia med det. Och jag har alltid på det viset haft liksom problem att se mig själv så som andra har sett mig. Det har gått sen från ena sidan till den andra. Att det där sen på äldre åren, det som har varit liksom det där största saken för mig personligen, att jag har liksom samlat på massor med övervikt. Och så har jag liksom jojottat med vikten, att jag har som bäst gått ner typ 50 kilo och så hade ändå kommit tillbaka, och det har varit en jävla liksom rullians med det här. Man kan säga att man har levt med de här sakerna sen 15-åring framåt, att en sån här dryga 24 år. Och det kom någonstans sen började liksom kännas liksom att jag är så ledo på det här. Jag är så ledo. Jag orkar inte. Att inte hela livet, men liksom de bästa åren går ut på det, att hur ser jag ut och hur jag tycker om mig själv. Och ännu liksom den där största frågan där, att jag går hela tiden och tänker på att hur andra tänker hur jag ser ut. Att inte ens det att hur jag tänker själv, utan det att hur andra reagerar på mig och mitt utseende. Och hur källar de upp mig eller vad de tycker och tänker. Och det är inte liksom bara varit fast i det heller att det skulle vara något sånt som du skulle liksom bara gå och tänka i eget huvud, utan det är ju sånt som jag har fått höra jätteotäcka kommentarer. Så det är jättesvårt liksom då att börja tänka att okej, att fast du skulle själv tycka om dig, men om det kommer bara liksom negativt runt omkring dig, så du börjar själv liksom tro på det. Men som sagt, det där, jag tog en annan ny runda med terapi. Och det där är för tillfället också till terapi. Och just en sån här 2-3 år sen när det började, det kom via nätet, det kom det här läskimutinmorta, jag tackar henne för det. Jag är liksom överlycklig för det där porukan. Att när det börjas liksom prata mer om liksom att tänka sig själv liksom positivt om din kropp, att oberoende på att hur du ser ut, att du har rätt att vara människa och att du har rätt att vara kvinna. Jag bryr mig inte. Men det där, mer och mer liksom går jag mot det här, att det där, jag bryr mig blanka fan mer. Att jag har levt med de här sakerna i liksom 24 år. att nu räcker det. Nu räcker det, nu vill jag ha något annat. Ja.
Men det är det jag tänker, att så där många år, så det tar ju tid. Det tar ju...
Ja, precis.
Men den här resan har börjat ordentligt.
Ja.
När du känner sorg nu just över den här saken, så vad är det som kommer upp?
Alltså det är ju kanske just det där största sorgen över det att du har behandlat dig själv så fel. Tack vare det att du liksom går och tänker hela tiden och jämt på det att vad andra tycker om dig. Och så har du liksom glömt bort helt det här att men Anne hej, att det är ju du som bestämmer. Och alltså det är ju du som... Det var vad du tycker om dig själv är liksom det där viktigaste. Att det att du har rätt att älska dig själv oberoende på vad liksom någon annan tycker. Det är nog något liksom så stort som håller på riktigt att ändra i egen hjärnan för tillfället. Att ja, det stiger den där sorgen fortfarande, men det stiger inte för det att vad någon har sagt eller någon har gjort, eller, utan det stiger fortfarande från den att jag har själv behandlat mig så fel. Och det att man är så ledsen över det att jag har själv liksom gjort det åt mig själv.
Det är ju inte ditt fel, Anne. Det är ju inte ditt fel hur du har behandlat dig. För att du visst, alltså, jag tycker att det är först nu på senare år som man har börjat få vara hur man är. Vet du, inte fick man vara förut, jag lovar dig. Man fick inte vara tjock förut. Det var förbjudet.
Mm. Och nu är det ju, till vissa gränser är det ju det fortfarande. Alltså det är ju, jag är ju själv utbildad med sjuksköterska. Och vet själv liksom personligen från den professionen och liksom de standarderna och allt det här som du har. När vi tänker på en normal, frisk människa. Att du ska vara en viss vikt någonstans här emellan, vad det nu sen är beroende på hur lång du är. Du ska äta på ett visst sätt. Att du mår bra, du ska röra på dig, det finns massor med sådana här normer för det att sån här ska du vara, och om du inte är det så är du inte liksom, så är du inte ok. Det är ju liksom alltid det där svåraste för mig personligen också, för att jag vet ju, eller vi sätter i lånetecken, jag vet typ vad mina kollegor till exempel tänker om mig eller vad kunder eller patienter eller något om. Om jag skulle till exempel sitta ner och prata med någon om övervikt, eller det skulle vara min uppgift att få en människa till exempel att tänka på sin hälsa via liksom det att nu skulle du måste gå ner i vikt. Så det kommer automatiskt där att men herregud, vad har du till säga till någon för att du är själv överviktig? Det här är ju liksom helt normalt vad människorna tänker. Och det finns massor med saker som skulle måste hända också där. Det har nog börjat redan att det är kanske lite mer mänskligt och att på vårdbranschen att man ser människor som helheter och inte bara det att vad är din kilomängd eller vad är det som du äter eller i sådana liksom små detaljer, utan du ser den där människan som en helhet. Och just det att det finns alltid orsaker för det att varför människor är som de är. Det är ju liksom det som är viktigaste. Jag har ju själv liksom varit någon gång just för det här att det borde finnas sån här puntisar för de som är runda.
Ja, absolut.
För de som går mycket på puntis och det är deras grej, så de är alltid att men herregud, inte människorna dit och ser liksom på andra, inte, utan att. Och sen när du kommer själv med dina egna saker som på riktigt har hänt åt dig, till exempel att just på puntis eller i simhallen eller någonstans, att människorna kommer på riktigt upp till dig och säger elaka saker. Jag har personligen varit med om en sån här situation. Jag var då lite yngre. Där kom två såna lite yngre damer. Snyrt på näsan och sa högt bara det att nu är en varma med ton läskig jälke. Jag blev liksom så häpen i den där situationen att liksom jag kunde inte säga något. Om det skulle ha varit just lite senare i livet, jag skulle ha sagt, liksom, jag skulle försvara mig själv. I den situationen liksom, man blev så häpen att man visste inte riktigt vad man skulle göra. Så jag drog den slutsatsen att jag slutade helt och hållet, så jag får inte med på puntis. Så där slutade det. Så här är nog liksom den som jag vill liksom säga att alla de som de menar alltid väl.
Nej, inte om det.
Nej, men alltså de här som pratar om det där, men herregud att gå på puntis bara att jag kan komma med att det inte är någon som ser på det eller något liksom att du glömde den saken. Så då drar jag alltid till med den här storyn att nej, och jag är inte ensam med den här. När det finns så massor med de här samma storyna. Eller att på riktigt att människor har sett på det och glott. Eller att det här, nu har det kommit från världen redan bara det här att alltså det kommer i så med typ människor som skrattar upp någon överviktig människa som har liksom försöker göra något för sig själv och sin hälsa och så står någon och pekar och skrattar åt dig hånande. Så nu är det ju något som är fel i världen då.
Man vill inte tro att det är sant.
Nej, det vill man ju. Och allra minst vill man ju tro det själv som det händer åt. Att inte skulle ju liksom vilja tro att människor på riktigt är så elaka. Men det finns ju det då. Tyvärr.
Det finns av dem. De flesta är ju inte så att det räcker.
Det räcker med den där ena. Ja, det räcker med den där ena.
Vad skulle du ha vilja säga åt dem?
Jag skulle säkert nu om det skulle hända liksom samma sak så jag skulle säkert liksom vända om mig och säga att liksom att det där. Jag är så ledsen för dig att du kan ju inte må bra med dig själv. Att här voimahali, tsemppihali liksom att älska dig själv mer.
Det är ju sant, man mår ju väldigt illa.
Ja.
Om vi går tillbaks riktigt till barndomen och sen när du var 11 och ätstörningarna började, så minns du hurdan du var innan det?
Alltså jag har ju alltid varit någon sån här glad och social och pratsam och jätte sån här orädd. Alltså jag har ju varit alltid sån här, alltså min mamma brukar ju säga att toi nyt lähtis kenen matkaan tahansa, että jag har varit liksom så litande och liksom att jag har alltid litat på människor liksom från första början. Att jag tror jag har kanske lite mera nu liksom dämpa på det att jag är lite mera så här skeptisk mot människor, men liksom från grunden att jag litar alltid på människor från första början för att jag vill alltid liksom tro det bästa utav människor. Och så brukar det ju gå sen till det att tills den dagen kommer, att om den kommer, att det där liksom på lite sen braka utan någon orsak. Men en sån här liksom säkert med livsglädje ända sen liten. Men sen också just med den där känsligheten att jag har varit så öppen alltid för alla andras liksom åsikter och speciellt vad de har pratat och vad de har sagt att det där att speciellt att om inte någon vuxen till exempel förklarade vad de har till exempel menat med någon att de huttar något sån här man får inte äta för mycket för att du får pump i mage. Men så går jag ju liksom i flera år då och funderar att men hur mycket får jag då äta? Att jag inte bara får pumpa mage. Att det där, och så fick jag liksom skräck för det ätande. Att jag har ju varit typ femåring när jag första gången varit på bantningskur. Och jag hade slutat dricka mjölk och mamma hade frågat liksom att vad är det nu? Varför dricker du inte mjölk? Så hade jag svarat att jag bantar, att jag slutar dricka mjölk därför för att jag ska gå ner i vikt. Att jag är för tjock. Och mamma hade funderat varifrån har det här liksom kommit. Och jag vet inte, jag kommer inte ihåg själv det heller, men att det är liksom ända sen så liten. Att det som jag kommer själv ihåg personligen, och jag var säkert ungefär varje en fyraåring, att det där, jag hade två lite äldre det där flickor som var syskon. Den här äldre syskonen, hon frågade liksom att vill du komma i famnen och sitta? Och jag sa bara att nej, jag kan inte komma för att jag är för fläskig. Och det där, och det är kanske något sånt som jag har gått och funderat, var i helvete har liksom, varifrån har det kommit? Att från så där liten. Men att jag har som sagt liksom ända sedan liten har jag varit utan den åsikten när jag inte liksom, jag duger inte och jag är för stor och jag är för fläskig. Det har mamma berättat ju att det hade någon varit där på, när vi har varit på rådgivningen så hade det där, tack hälsosystern, att det där, jag stått på vågen så, där under min del så att jag hade hört så att hon kommenterade att jag väger för mycket. Och så hade det varit en annan gång också på det viset att den där vågen, jag vet inte vad det är någon med den där skalan, att det gick inte liksom så högt upp, så hade hon bara fnäst till det där något, att vi måste byta den där vågen, att jag är liksom för stor, att den här vågen räcker inte till. Och jag har ju jävla vågskräck, har vi alltid.
Men alltså, sa hon det här så att du hörde det?
Jo.
Ja. Kommer du ihåg det här eller din mamma berätta? Din mamma
berätta. Lite både och. Jag kommer ihåg liksom från lite utan de där situationerna nu, men sen just att det mamma berättade att så här gick det till. Att det är säkert en stor faktor för det som förklarar det, att varför jag ända sedan liten har varit liksom att
utan vidare. Så du, redan som femåring så hade du sagt att du vill inte dricka mjölk. Minns du något hur det blev sen med det där maten?
Alltså jag har ju varit tröstätare sen säkert liksom speciellt där från ungefär 9-10 år liksom framåt när jag gick lågstadiet, liksom ettan och tvåan gick jag i en sån här liten byskola nu, men liksom att det var den som jag visst och känt till. Och så flyttade vi liksom inom den där samma byn till en ännu mindre by, och det där, jag var då väl jag fyllde just väl 10. Och där hände ganska mycket sådana saker sen som påverkar nog mycket i framtiden sen också till liksom vuxen ålder, men just under de tiderna att det blev så otryggt och det hände massa med saker, så det där, jag började tröstäta och då gick jag ju nog upp i vikt också. Att just den där paren åren, säkert där mellan 10 och 12, eller 10 och 11 åtminstone. Men jag har ändå alltid varit en sån som jag rört på mig ganska mycket nu också sen, att det balanserar ut sig. Sen när jag blev liksom, kom till tonåren så har jag varit nog helt liksom normal. Men att det där, men det har säkert också med det sen att göra, att tack vare min bulimi som började när jag var 11, att det jämnade ut sig också via det. Att det där hetsätande hade jag nog som hör till med den här bulimi-grejen, men att jag har alltid varit så pass försiktig sen, att jag var mästare på det här, att jag blev aldrig fast för det.
Ja. Kan du berätta om den där lilla flickan som började tröstäta? Kommer du ihåg vad som rörde sig i ditt huvud?
Nu säkert just det här att jag inte hittade liksom den där trösten från någon annat än den där maten. Jag hade liksom de där trygga vuxna liksom runt omkring mig, eller som skulle ha tagit liksom i famnen och kramat till och sagt att jag älskar dig, att du är bra sådär som du är. Att det som jag fick så var just det här att jag fick bara de här negativa kommentarerna, att jag ska vakta dig ätande och jag är tjock, eller att du blir för tjock, eller liksom att allt tvinna alltid runt om den här maten, och speciellt tack vare mamma liksom att alltid finna runt om bantning. Min mamma har ju inte på det viset varit överviktig aldrig förutom graviditeterna, men det här men hennes hela liv har tvinna runt bantande, att det är alltid fast i det här typ 2-3 kilo, och det är hela släkten från min mammas sida, att de är alla det, liksom att det har gått från generation till generation. Och sen förstås så att man måste komma ihåg att det är kulturen som de har levt när de har varit barn och unga. Att just någon 60-70-talet, så alltså det inte frågan om heller att om det skulle ha varit när vi var unga. Att det var inte acceptabelt att du var lite rundare. Så herregud vad det har då liksom varit då. Att klädmode har ju varit rent sånt att du har inte kunnat få kläder från butiken att om du inte liksom normal eller helst till och med ännu mindre än normal. Och sen just det här liksom otryggheten och det att du liksom fakta att du inte tycker om dig själv och du älskar inte dig själv och du tycker att du är inte liksom värt någonting. Så då försöker du liksom fylla upp det med en mur runt omkring dig då att liksom att alla andra tycker lika illa om dig som du tycker illa om dig själv. För att du är inte liksom värd kärlek eller...
Hade du ingen som du kunde prata om de här känslorna med?
No, inte egentligen nej. Att jag var nog ganska ensam med dem. Att jag har två sådana liksom försök med att jag försökt liksom prata med en vuxen och berätta hur jag liksom det här har det och hur jag känner mig och hur svårt det är. Men att de båda gångerna slutar med det att liksom det förtroende som jag har så det brakar. Att jag hade min första försök var min kurator i högstadiet. Hon hade frågat utav mig att få hon prata om mina saker med lärare. Och jag sa nej. Och hon blev fast för det att hon pratade ändå. Och det råkade bara hända så liksom i misstag att jag höll på att söka en sån här dagbok som från kansliet som alltid gick med eleverna liksom på timmarna. Så, och det var bredvid vår lärarrum. Så det där. Det råkade bara i den stunden så jag får söka den där boken så hörde den här kuratorn hur hon pratade om mina saker dit med alla lärare. Och det var liksom, det var något så horribelt att jag var så att, men herregud, jo nej tack. Och där slutade. Och så hade jag andra försöken och sen här i det där gymnasieåldern då också, men det tog inte riktigt att funka där heller. Och så får det därifrån ännu par en år framåt för jag sen gick första varmen med terapi som jag sen liksom fick hjälp åt mig. Men man går ju alltid och tänker på det att om man skulle ha fått det lite tidigare kanske man skulle släppa lite lättare undan. Men det där skulle man ju sen då vara kanske den människan heller som man är idag om du ska ha gått igenom alla de sakerna då.
Det råkar sig så att jag har många sådana kompisar som har barn och barnen just börjar säga att de är tjocka och så här. Och vad ska föräldrarna, vad ska man göra när barnen säger att nu bantar jag? Det är 5 år.
Vet du, det här är en så liksom god fråga. Det här. Jag vet inte ens att finns det liksom direkt svar. Alltså första automatiska liksom tanken som man får, så man vill liksom hålla om det där barnet och krama och säga vet du att det är inte liksom något fel på det. Det är på riktigt att det är inte något fel på det. Men sen när du vet att realiteterna är ju ändå det, och jag kan bara tänka mig att vad liksom nu för tiden barn och ungdomar, vad de går igenom tack vare alla manicker som det finns nu för tiden, telefoner och internet, när det där. Det kommer med sån fart och feed hela tiden det här, att hur du ska se ut och hur är du liksom att du är acceptabel och liksom i skolorna hur det sprider sig redan idag, just idag är det här att man kan inte äta till exempel, att man ska banta och det, alltså det är ju helt sjukt. Jag skulle nog säkert liksom i den där situationen att liksom sitta ner med den där barnen och på riktigt liksom att lyssna och vara där och fråga att på riktigt tänker du så där om dig själv? Varför tänker du så här? Barn går ju jättelätt med på allt möjligt. Prata inte illa om dig själv så att barnet hör. Och absolut inte så att, liksom, att prata illa om barnet eller liksom, om det här viktsaken eller någonting. Att det finns situationer ju att du måste på något sätt liksom reagera, speciellt om det har en liksom, med hälsan att göra. Att det är inte ändå något sånt som du kan bara titta genom fingrarna. Men det är att hur och när och på vilka sätt liksom du för framåt de sakerna, så det är helt skitviktigt. Det hela den där kulturen är att det liksom allt har med utseende att göra, och är du fin och är du vacker och är du söt och är du smal, är du tjock, är du lång, är du kort och bla bla bla. Ja, jag tror alla flickor känner nog igen det här, så jag behöver inte desto mer gå ut på det. Men det där, jag hade helt den där samma, jag tänkte någon gång att typ det värsta i livet som kan hända är det att du blir överviktig. Och sen när du var i den situationen liksom att sen när du hågar att okej, bågen stiger upp till 120. Okej, nu är jag fläskig. Nu är jag tjock då. Om det här var värsta som kan hända i mitt liv, så what the hell, liksom, vad har det för betydelse med något annat mera? Här var livet då. Mitt liv slutar. Så blir du fast i det. Och där är du. Och tänker att livet har ingenting och liksom något att ge åt det mera.
Hur kändes det att gå ut, vi säger efter en stor viktökning, så hur har det varit för dig att sätta på kläder och gå ut bland människor?
Jag har ju inte gjort det. Jag var ju helt liksom, jag vet inte riktigt hur jag ska säga det här på svenska, men att erakoiduin. Och just det att du hittar på liksom, om du blir till exempel bjuden någonstans på någon kalas eller något sånt här, så kommer du upp med liksom vad som helst, vet du. Orsaker att ei pysty, ei kykene, orsak A till B, eller så blev du mitt i allt sjuk liksom, just typ några timmar före, hej, sorry, jag har feber, jag har det och jag kan inte komma. Att du lever i en sån där lögn att du vet själv nog vad den där realiteten är, men så ljuger du åt alla andra. Och jag har ju alltid haft den liksom att jag har ju varit jobbnarkoman. Att doni. Men utanför jobbet liksom så har du inte något liv. Förutom de gångerna sen som du har gått ner i vikt och så är du åt att nu duger jag, nu är liksom, nu börjar livet på nytt och nu är värd någonting. Nu får jag kläderna liksom 38 i 40 liksom, nu går de på mig och vitsi, jag är snygg och Ja, det är också, och det där positiva liksom runt omkring det, vet du, när du lever på den alla, att åh, vitsi, sä näytät upeelta, åh, du har gått ner i vikt, du är så fin. Och sen när vikten kommer tillbaka med pluskilon, så är du åter sådär, great. Då är du inte mera fin, då är du inte mera snygg, då är du inte mera liksom bussig och bra. Och här kommer den här samma också. Åh, är du gravid? Hur långt är du?
Har folk sagt det till dig?
Jo. När har du beräknat det? Oj, väntar du? Så är det så här, nej, sorry, jag är bara fläskig.
Men vad säger du på riktigt? Om du har liksom...
Alltså de är ju jätte pinsamma, den här situationen. De har haft en jättedålig dag. Och jag är urled på människor och deras liksom fräckhet egentligen, att du går och säger liksom, man försöker ju alltid tänka att människor menar ju inte illa. De menar ju inte illa. Och det är bara att när de inte tänker saker till slut, men om jag har haft en jättedålig dag, jag har bara en gång gjort det här liksom åt en bekant människa. Sorry, jag kan inte få barn. Så kommer det så här pinsamt. Tystnad. Okej, sorry. Jag hade kroniska babyfeber. Men jag var singel jättelänge och så gick jag igenom liksom hela den här faderullan, känsloskalorna liksom från det här desperata liksom. När jag hittar aldrig någon och jag duger aldrig åt någon, ingen vill ha mig och jag kommer aldrig att få barn eftersom jag inte hittar liksom någon som vill vara med mig och få de där barnen hoppeligen med mig. att jag kom till den stadien att jag har liksom själv att jag blev liksom ok med saken, att okej, att jag blir aldrig mamma då. Okej, så kom jag där då, det kom plus 30, gick igenom min 30-årskris, så kom jag liksom till den punkten i mitt liv att nej men okej, jag är liksom fine med den här saken, att kanske jag inte blir då biologisk mamma aldrig, och det är helt ok. Livet har säkert helt massor med andra saker och planer för mig då. Och det här, och jag hade den situationen hade nästan redan varit 10 år sänga. Och det där, jag gjorde det här beslutet, det är fine, det är ok. Jag höll på att studera då för tillfället och tänkte att nu när jag får de här studierna till slut, att sen liksom par en 3 veckor framåt, och så far jag utomlands och jag får jobba, jag får studera, jag gör liksom alla möjliga grejer. Och nästan ordagrant 2 veckor från den här dagen som jag gjorde det här beslutet, så kom min nuvarande man med i bilden. Vilket var så här att jaha, livet tänkte då annorlunda. Att från den situationen som grät liksom från kväll till kväll, eller liksom man kände sig så utomstående från typ normala livet, vet du, som människor träffar varandra och så förälskar och så får de barn och så kanske skiljas åt eller vad allt som liksom händer där, men jag fick inte ens den här, för fan hitta någon. Ingen vill ha mig. Och så gick jag igenom liksom så många år för det år liksom, och så tänkte jag att nej men fine, ingen vill ha mig. Än sen då? Och här tänker jag alltid att Gud eller vad man liksom vill kalla det, maailmankaikkeus, vilken sjuk humor de har. På riktigt. Att tack för det här. Att nu har du sett i mig och gråta och tänka liksom att det är fel på mig nu i senaste 6 åren. Och så när jag kommer till den punkten att men okej, kanske det är inte något fel på mig sen ändå heller, så tar det ordagrant 2 veckor och så kommer det typ livsmannen med i bilden. Och så är du nog lite så här att nej men come on. Jag planerar mitt liv redan helt på ett annorlunda sätt. Ja. Och här är vi, vad blir det, 20 år senare? Fortfarande.
Det är helt otroligt.
Ja. Jag kan liksom vara tacksam över det att jag har själv liksom, att jag har så sjuk humor på riktigt. Att det där, därför måste jag lite dämpa den emellan, för att den är på riktigt så sjuk att många skulle säkert kunna ta det liksom illa. Jag kan skratta åt mycket liksom åt såna saker som egentligen har, vet du, hjärta ut bokstavligen, och vet du, någon har stampat på den 1000 miljoner gånger. Ja, jag kanske inte skrattar just då, för att det skulle vara kanske en lite korkat. Men det är efteråt, liksom att jag har hittat ens något roligt i den saken också. Och nu har det ju liksom lett det att nu är du ju på såna sätt en starkare människa, när du vet personligen från de sakerna att när livet inte riktigt går som i Strömsö, att det kommer massor med kerepallor, det kommer med riktigt liksom, det kommer med det mailan i huvudet och det kommer i face och det kommer liksom överallt, att man något tag kände jag mig och liksom att världen, hela världen har liksom hela alltihop har något så mycket emot mig, att de liksom försöker bara liksom att hur mycket skit kan hon ta för att hon tar livet av sig. Att så djupt har jag varit. Och gått igenom allt det där. Och också tänkt på det alternativet, att skulle det inte bara vara lättare att tuppa av sig helt och hållet, så skulle det vara slut allt det här skit. Jag är glad för det att jag inte gjorde det aldrig. Jag har två gånger i mitt liv varit på riktigt i den fasen att nu, alltså, nu är det slut. Nu är det på riktigt slut. Första utan någon gång var jag 12-årig. Och då försökte till och med göra något åt saken. Men som tur att jag inte lyckades. Och andra gången hade jag just här kring 30 som sagt att livet var jätte liksom. Det var jättemörkt. Det var en jättemörk tid för mig då. Och då hade jag ungefär en 2 veckors tid. Så ja, alltså jag låste in mig i egen lägenheten. Och tänkte på riktigt att nu är det liksom, nu orkar jag inte mer. Men därifrån och liksom att dag för dag, fast jag i den mörkaste stunden, fast jag alltid var då. Att liksom att jag orkar inte mer, jag vill inte leva mer, jag vill inte vara här mer. Så fortsatte jag ändå liksom. Att jag levde de där känslorna genom. Men jag gjorde inte något saken ändå. Fast jag stod typ på balkongen och tänkte på att om jag hoppar ner härifrån eller hänger mig själv så är det ju slut med det. Och så gjorde jag det inte ändå. Det enda som jag kan tänka mig att någon högre makt eller något, vad det nu sen är, vad man kan kalla det till. Någon har tittat över en ändå, att du inte sen gjort något.
Hur ser livet ut idag?
Ja, det är liksom. Okej. Nu här kommer nu min mörka humor. Du tänker inte mer på det att jag skulle liksom vilja ta koll på mig själv, men varje data jag funderar på det att jag vill ta koll på mina tre hårbarn som jag har hemma. Jag har 3 katter som jag adopterar. Varje dag hittar de på något sånt som jag liksom färdig att nu räcker det. På riktigt. Nu liksom att jag stryper er alla 3. Eller sen att jag stryper min man. Att det där. Med all kärlek till mannen liksom. Jag älskar det, men jag skulle så vilja mörda det. Var typ en gång i veckan åtminstone. Att nu har jag liksom vänt till dig, Joat. Livet är bra, livet liksom. Det är glädje och det är kärlek och det är, jo visst finns det fortfarande sina egna sorger och jag stressar och jag är fortfarande tjock. Jag är fortfarande inte liksom i den kropp som jag skulle vilja se mig själv liksom i spegeln, men det är att jag mår mentalt så mycket bättre än vad jag säkert gjort aldrig. Och jag försöker jobba med mig hela tiden liksom att fortfarande som jag sa redan i början att jag för tillfället också går i terapi och går igenom ännu sådana saker som jag tänker att det är sånt som jag måste gå igenom ännu för att få liksom eget huvud i det skicket, att kroppen följer efter. Och det där. Jag har min, fast jag vill mörda mannen minst en gång i veckan, okej, på riktigt en gång i dagen. Något som liksom värmde upp mig och liksom tänkt att här kommer sen en människa som nu åter ser, igen ser något sånt som inte jag ser. Men nu kommer från det positiva sidan. Han pratade inte nämligen svenska, men jag berättade åt honom att jag vart jag är på väg och liksom att vad här ska hända och det är på svenska liksom. Där. Han var ju sådär att när han inte kan sen lyssna liksom, att han förstår ju ingenting, så sa han bara, men hälsa nu dit sen att sano niille, että mun silmissä sä oot aina kaunis ja ihana. Och här får jag liksom tacka för det att han är en av de mycket få människor i mitt liv aldrig. Och speciellt förstås att det kommer från en man som du liksom älskar ju, är på det viset viktigaste. En av de viktigaste i ditt liv. Det kommer från honom. Att skit i alla andra, men liksom i mina ögon så är du vackrast. Och du är härligast. Och du är min.
när jag lyssnar på dig, jag skulle inte vilja säga det, för att jag tycker att det är så synd att du måste vara så stark. För man ska inte behöva vara så stark, men du är ju en av de starkaste människorna jag träffar.
Det har inte kommit enkelt. Tack för det. Alltså, jag tar ju det här som en komplimang, absolut. Och det är liksom en fin sak för mig. Men jag har fått öva jättehårt med det här att jag inte behöver vara stark. Jag får vara svag. Jag får behöva hjälp. Jag har på riktigt måste klara mig från en mycket liten ålder. Jag har lärt mig själv upp till det. Att jag inte ber om hjälp, eller att det är på något sätt skamligt att visa sin svaghet till exempel. Och det är att jag har mått så illa över det, att jag måste liksom dra en fasad på mig, vet du, att jag är den där starka som aldrig liksom får något. Och det här ledde till sist och slutligen till att jag brände ut mig helt totalt. Och jag hade en svår depression. Att det har kommit med liksom hårda kovat upp i rahat maxa nu. Men ja, nu gör det ju liksom den där starkheten på det viset att det är en del av mig och kommer alltid till vara. Men det är att jag måste träna till vara svag och våga visa det. Så det får jag träna på till följande.
Och be om hjälp.
Och övertala mig själv också om det, att det är inte fel att be om hjälp.
Tack för allt vad du har berättat. Det är så stor gåva att du har berättat allt det här.
Mm. Varsågod. Och jag är så liksom lättad över det, att om det är en person liksom som lyssnar, de kanske får något positivt ut av det här. Och inte tycker så skit om sig själv. Så då har det liksom, då har det fyllt den meningen. Så det var med den här gången. Ja. Hör av dig du. Du som kanske lyssnade och fick något. Så hör av dig. Jag vill höra hur du mår.
Du är inte ensam. Just
det, du är inte ensam.
Anne Kolehmainen var dagens kvinna i bastun. Du kan läsa mer om henne och bland annat om hennes endometrios i en artikel som du hittar på svenskayle.fi. I nästa avsnitt träffar vi Enni Grundström som berättar om hur burlesken har förändrat hela hennes liv och framförallt kroppsbild.
Jag får också liksom kraft av det att man får de där godkännande blickarna av andra och samtidigt också tycker jag att det är bra att också få sådana lite förundrade blickar. För att, jag menar, man kan ju inte falla alla i smaken. Och alla ska ju inte behöva tycka om det de ser, men alla ska få vara lika fria som vem som helst.